Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard, och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Ja, men en enkel minnesregel är den här 12-12-12-regeln, att spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att sen kunna få ut 1200 kronor i månaden resten av livet.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 284, och jag har döpt detta till Så investerar du 2023, eller också så här, olika legobitar för ditt sparande.
Och bra, Jan. Det känns ändå som att det blir lite lekfullt.
Ja, men precis.
Och det gillar jag.
Ja, nej, men jag tänker att detta är en fortsättning även på förra veckans avsnitt där vi pratade. Det var tanken att det skulle börja som en ekonomisk plan, men det blev lite handlade om ekonomiska mål istället. Och sen så insåg jag så här, nej men detta är väl superbra. Detta är väl som Lego, att man kan ha en massa Lego-bitar. Och när man sparar så är det ju som att man samlar på sig olika legobitar med olika färger och olika former. Men om man liksom inte vet vilken figur man vill bygga, så vet man inte hur många legobitar av olika sort som man behöver.
Nej, och man, därför behöver man också många olika, så många som möjligt.
Nej, ja, men det är precis det man inte behöver.
Nej, jag håller med dig, jag skulle bara testa det lite.
Ja, utan man behöver ju, alltså, ja, för att det tar ju tid att skaffa dem där, och då kanske man kan spendera mer tid på att leka med sina legobitar,
ja, sant.
Än att försöka liksom ackumulera.
Fler i onödan, menar
ja,
du?
Ja, men exakt. Så att jag tror att dagens avsnitt är lite ett, både för dig som är nybörjare och jag tror även du som är, liksom, har gjort sparat ett tag kommer att hitta lite guldkorn i dagens avsnitt.
Mm.
Något kort om förra avsnittet, så kan jag säga så att det är jättespännande, mer än tror jag 66 kommentarer när vi spelade in detta. Och det som jag tycker också...
På fordomet gällande det förra avsnittet.
Ja, men precis. Nej, men för jag tycker det är ganska spännande att när det kommer nära, så här, okej, vad handlar detta om i livet? Vad är det som är viktigt? Så blir det, ja, men det blir personligt. Och då, jag tror att liksom på en hög nivå kan alla hålla med om så här, men semester är trevligt. Men det är när det kommer in på detaljnivå som så här, ja, men så kommer någon så här, ja, men jag vill åka till Venezuela. Och då blir det så här, va? Nej, men dit vill inte jag åka.
Nej, det blir personliga mål och då alla håller inte med varandra.
Nej.
Såklart ju inte.
Och då blir det vissa som tycker så här, nej, men ju fler legobitar desto bättre. Medan andra är så här, fast jag behöver ju bara de legobitarna för att bygga den figuren jag vill ha. Och sen har jag några i reserv. Till några är så här, varför ska jag bygga lego överhuvudtaget? liksom. Så att det förbättrar diskussionen. Så till exempel någonting som jag tror att vi kommer ta med oss nästa gång var ju att Skuggstomten skrev så här, tänk om det handlar om riktning. Ja, men jag gillar att bygga den här typen av legofigur. Jag vill ha den här typen av mål. Liksom. Mm. Och sen var det någon, tror jag, användaren pappa som skrev också det här med att, ja, men tänk om det handlar om att, som vi själva pratar om, att skapa sig möjlighetsutrymme. Att, ja, men jag vill kunna bygga så många olika typer av figurer som möjligt. Eller liksom, om vi tar metaforen som vi använde i förra avsnittet, att det hade varit väldigt konstigt att gå till en läkare och få en diagnos utan att läkaren frågar så här, vad har du ont? Eller vilka symptom har du? Så här, ja, men då kan man ha en så här bred spektrum antibiotika som funkar på så mycket som möjligt. Liksom, och, men sen så kommer ju då också när pappa då börjar skriva om detta med möjlighetsutrymme, då kommer en annan använda Submariner och skriver så här, ja, fast vad är optionaliteten värd om den inte utnyttjas? Liksom. Så att, jag tror det ska bli roligt också att vi ska bjuda in en läsare som heter Jonathan Stolzenberg.
Alltså, vi har sagt det så många gånger och jag längtar efter den dagen.
Ja.
Och jag hjälper dig gärna liksom med det som behövs hända. För att för han är jättekul. Jag har blivit lurad av honom en gång. Alltså. Det var jätteroligt.
Ja. Ja. Så att vi jobbar på det. Så att det kommer. Och sen då Loa också som var skrev en kommentar så här, men kommer ni svara på frågorna själva från förra avsnittet? Liksom, hur skulle ert liv se ut? Ni kan ju coachfrågorna själva. Mm. Och jag tänker så här, ja, det får bli ett annat avsnitt utan jag upplever så att det är ju sporten för oss 2023.
Ja, det är det.
Att lista ut, och det är en knökig process. Jag vet ju, du var ju ledsen häromdagen.
Ja, det är absolut en knökig process för oss i alla fall. Det behöver inte vara det för andra. Mm. Så det kan jag inte säga någonting om. Men jag kände att jag var rädd för förändringen.
Ja.
Och så behövde jag gråta då. Få ut den, ventilera de känslorna. Och sen kändes det bra igen.
Ja. Men så att det är liksom så här. Det, om man inte vet. Liksom, så om man kommer in i detta avsnitt så här. Men jag vet inte vilken legofigur jag vill bygga. Eller jag vet inte liksom vilka så här symptom jag har. Utan jag vill bara ha så mycket möjligheter som möjligt. Så är det fine. Liksom. Mm. Man kan ju samla på sig legobitarna och sen bygga en legofigur av detta efterhand. Mm. Sen tänker jag också, eftersom vi kommer vara lite konkreta i detta avsnittet. Vi kommer prata om konkreta investeringar. Vi kommer prata om strategier. Så är det viktigt att kunna säga då att investeringar kan både öka och minska i värde. Och i värsta fall så kan man förlora hela sitt kapital. Samt att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning och att vi inte ger så här personlig finansiell rådgivning, utan detta är allmän information. Och vill man ha kontakt med en finansiell personlig rådgivare, så har vi en lista i forumet med folk som vi rekommenderar. Och det är allt från Småsparguiden till Rickard Nylund till Henrik Tell. Det finns ett gäng som är faktiskt riktigt duktiga.
Mm.
Och sen mycket av detta som du kommer få höra idag är sammanställning från forumet, från forskning, konsensus, böcker etc. Så att det är liksom, det är inte vi som har hittat på det här väldigt lite. Och detta avsnittet är inte heller sponsrat, men vi har sponsrade länkar och vi har framförallt själva investerat i alla fonderna som vi nämner, alla fondrobotarna som vi följer, så att vi är inte, Vi försöker inte ge någon syn att vi är så här typ konsumentverket, att vi är opartiska.
Nej.
Eller att vi står utanför precis. Detta. Så bara, ni kan göra detta men vi själva gör något annat. utan tvärtom, vi har liksom skin in the game. Och jag hoppas att du tycker att det är bra. Jag tycker att det är bra.
Mm.
Vill man läsa mer så riketsammans.se/villkor. Bra. Så att jag tänker att innan vi går in på legobitarna så lite så här minnesregler. För jag tänker att de här legobitarna kommer med vissa uppsättning av regler som man ska liksom tänka kring. Och den första regeln kommer från Nick Maggiullis bok Just Keep Buying. Och där skriver han, precis som vi håller med om, att i grunden är det väldigt enkelt. Att det handlar om att spendera mindre än man tjänar. Man investerar överskottet i tillgångar som skapar inkomster. Och sen så gör man detta om och om och om och om igen. Och sedan så då när man, om man då köper bra sådana här legobitar, alltså i bra tillgångar som skapar de här inkomsterna, då behöver man liksom inte oroa sig oavsett vad som händer på marknaden, om det blir hög inflation eller hög ränta eller låg ränta, marknadskrasch, it-krasch eller finanskris, utan man sitter still i sin båt. Och detta just keep buying har ju liksom varit det bästa rådet oavsett tidsperiod eller tillgångsslag. Liksom. Så att tanken var för honom, liksom, han var så att om jag bara skulle ge ett enda råd till en person, jag vet inte hur mycket pengar personen har, jag vet inte när personen börjar spara, jag vet inte vilka legobitar personen tycker om, då är liksom det bästa rådet jag kan ge så här, just keep buying.
Mm.
Och jag gillar det. Det är liksom så här som en vår liksom nioåring förstår det här rådet.
Men det här just keep buying, om man aldrig har hört det, så handlar det ju om att man ska köpa sig liksom tillgångar.
Ja, men som jag sa, tillgångar som skapar inkomster. Ja. Och de här tre typerna av tillgångar, eller legobitar eller huvudingredienser, jag blandar friskt här i dagens avsnitt. Kan vara ett tips också för dig som bara lyssnar på detta i form av podd. På hemsidan eller i anslutning till avsnittet så finns det ett bildspel. Så att detta kan vara så här bra att bara liksom...
Man kan bläddra igenom det.
För här kommer vara lite tabeller, lite fondnamn. Jag kommer inte sitta och rabbla upp hela tabellen liksom i podden. För det blir liksom inte så värdefullt.
Mm.
Men om man säger så här, det finns, skulle man kunna säga, tre stycken huvudingredienser som man då kan köpa och som då genererar inkomster, eller tre typer av legobitar. Och detta är väl det som man brukar kalla för naturliga tillgångsslag. Och det första är att, och detta upptäckte man liksom så här för flera tusen år sedan, så detta är inget nytt. Och det är så här att en person, till exempel en köpman, eller köpkvinna som behövde köpa liksom varor från en annan köpman i en annan stad och ville frakta det, hade inte råd att köpa det för man fick in pengarna först i efterhand.
Yeah.
När man hade sålt det så behövde den personen ett lån. Liksom. Så det första är liksom lån mot säkerhet.
Mm.
Det är den första typen av tillgång. Och det är ju det som vi dagligt tal kallar för räntor. Sen så kan man säga så här, nej men vet du vad, du kära köpman, du verkar göra så bra affärer på de här tygerna och de här kryddorna, så jag vill inte bara liksom låna ut pengar mot en säkerhet, mot ditt hus, utan jag vill faktiskt vara med på uppsidan.
Mm.
Liksom så att om du tjänar liksom 10 gånger pengarna så vill jag vara med på det här. Och då säger man så här, men då ger man pengar i utbyte mot risken. Så att för att karavanen kan ju försvinna i öknen eller skeppet kunde sjunka eller liksom sådant som hände förr i tiden. Och det var ju det som då ganska snabbt införd på liksom 1600-1700-talet blev ju då aktier i form av det här med Ostindiska kompaniet. Att massa personer gick ihop och så köpte de då en andel i den här båten. Så vi har räntor som är lån mot säkerhet och aktier som är att man delar på risken. Och det är de två huvudtillgångsslagen. Sedan så brukar man prata om, men det kommer vi inte prata om idag för det är lite klurigare och det ingår i de andra två. Och det är det som man kallar för reala tillgångar. Alltså att man äger något som ger naturlig avkastning, till exempel en hyresfastighet eller en åkermark eller en skogsfastighet. Alltså något där till exempel så här, skogen växer och jag kan sälja, jag kan gallra i skogen och sälja veden. Men jag tänker att idag så kommer vi fokusera framförallt på liksom räntorna och aktierna, eftersom det är det som folk, det är det som är enklast att köpa, för det är det man kan köpa från 100 kronor utan att det krävs några liksom större kapitalinsatser. Medan ska man köpa en skogsfastighet så kostar det liksom flera miljoner. Och då kan man ta, tänker jag så här, räntor delar vi upp i två delar. Och det ena blir då bankkonto med insättningsgaranti. Och det är många som inte tänker på det där, men bankkonto är faktiskt också ett lån. Mm. Jag vet inte, att man, ibland tänker man inte på det, men i bankspråk så kallas ju det för inlåning,
ja,
eller inlåningsränta. Och det är ju därför vi har en statlig insättningsgaranti, för att vi lånar ut pengar till banken, men vi vill liksom, då vill vi känna att de pengarna är säkra, så staten garanterar de pengarna och säger att om banken går i konkurs så får du upp till 1 050 000 kronor tillbaka, att vi garanterar det. Men då kan man ju säga så här, om det vore riskfritt att sätta in pengarna på banken, då borde det ju inte finnas någon anledning till att det fanns en insättningsgaranti. Så bankkonto är faktiskt en form av ränta.
Ja.
Då. Så att det är legobit nummer ett, bankkonto med insättningsgaranti. Legobit nummer två är då räntefonder, där man då lånar ut till liksom stater, kommun, bolån, liksom, etc. Företag. Man kan även låna ut till privatpersoner, men låt oss hålla oss här till liksom stater, kommuner och bolån. Så då har vi liksom tagit den här legobiten som handlar om räntor och delat upp den i två. I liksom. Och sen har vi den här tredje då, aktieindex. Och nu kan vi prata om det som aktieindexfonder, där man då investerar i alla företag, i alla länder, i alla storlekar. Så att vi har liksom aktieexponeringen. Känns det förståeligt?
Ja, absolut.
Bra. Och då har jag liksom sammanställt lite det viktigaste som man behöver veta kring varje sån här ingrediens i en tabell. Och om man tar då syftet med de här olika legobitarna, så kan man säga så att syftet, egenskapen hos bankkontot, det handlar om att undvika risk. Vissa, man kan till och med argumentera för att det är riskfritt. Jag håller inte riktigt med, för att man har till exempel en risk med inflation, eller man har en risk mot, precis, andra, ja, valutor.
Mm.
Så att jag skulle säga så här, nej, du kommer inte förlora 100, att du loggar in på din bank helt plötsligt och så är där inga pengar. Men där är liksom, där finns alltid en risk.
Ja.
Säger man att något är riskfritt, så har man bara inte tänkt tillräckligt mycket. Men framförallt med ett bankkonto, så skulle jag säga att huvudsyftet är att man vill ha ett skydd i livet mot oförutsedda händelser. Det är liksom syftet med bankkonto. Räntefonder, då skulle jag säga att det är, där vill man ha skydd mot inflationen. Man vill ha skydd mot till exempel de här valutaförändringarna. Och den andra fördelen är att räntor kan faktiskt ge en känd avkastning. Att om jag lånar ut till exempel, alltså om vi bara tänker på det i form av ett banklån för boendet, så är det ju inget konstigt att gå till banken och säga så här, hej bank, jag vill låna 1 000 000 kronor i 10 år med huset som säkerhet. Och då säger banken så här, absolut, din ränta är 4,5%. Då vet både du och jag och banken och den som har lånat ut till banken, vad är räntan,
ja,
på det här lånet under de här 10 åren. Så att där går att med räntor skapa en portfölj som kommer ge en känd avkastning över tid. Och där finns till och med sätt att försäkra det. Så att räntefonder, jag brukar säga så här, räntefonder är ganska klurigt, men där finns det ett verktyg. Så jag brukar säga så här, det kommer i spel ofta senare i ens investeringskarriär. Vi kommer att prata om det också. Och sen har man aktieindexfonder då, aktier, tillgångslaget aktier, där syftet är att liksom skapa värdetillväxt. Det är där jag tar risk, det är där jag vill att pengarna ska växa, det är det vi pratar om när vi säger om att plantera pengafrön.
Ja.
Då ska pengarna liksom växa. Och någonting då för att få en liksom känsla för de här legobitarna, då kan man säga att på ett bankkonto, vad kan jag förvänta mig i ett historiskt scenario? för att få en liksom så här känsla för nyansen, hur man kan räkna med de här, vad ska man säga, de här olika legobitarna, så kan man tänka att i dagsläget så ger ett bankkonto mellan 0 och kanske upp till 3% avkastning om man binder på flera år. En räntefond i dagsläget då 2023 ger någonstans, skulle jag gissa, mellan 2,5-5, kanske till och med 5,5% avkastning. Mm. Historiskt skulle jag väl säga 3-4%. Och aktier kan man väl räkna med att historiskt har väl gett någonstans mellan 7-8. Kanske till och med nu är den förväntade avkastningen lite högre, på kanske 8-9%. Så att, och då vet man ju också, till exempel som vi pratade om planen förra veckan, att okej, men om jag har så här mycket pengar, jag kan få denna avkastningen, jag har denna tidshorisonten, men då kan jag med ränta på ränta räkna ut hur mycket pengar blir det, eller hur mycket pengar behöver jag spara. Att om jag vill ha 1 miljon om 10 år och jag kan få 7% ränta, då är det bara att mata in det en ränta på ränta räknar, så vet du hur mycket du behöver månadsspara. Eller om du vet hur mycket du kan månadsspara, du vet vilken ränta du får, ja, men då kan du svara på frågan så här, när blir jag miljonär, eller när kan jag köpa det där fritidshuset? Och detta kommer då tillbaka då till så hur, vad är liksom lämplig sparhorisont för de här olika legobitarna? Och då skulle jag säga att bankkonto är ganska lämpligt i tidshorisonter, alltså sparhorisonter 0-3 år. Som vi alltid brukar säga så här, ska pengarna användas 0-3 år, då är bankkonto det bästa du kan ha pengarna på. För där har du ju liksom, som vi säger, typ ingen risk. Om du har en sparhorisont över 3 år, ja, men då börjar inflationen komma i spel. Då vill man ha minst räntor. Och börjar vi säga så att de här pengarna ska till exempel inte användas för min pension förrän om 10 år eller kanske 5 år, så ja, men då kan jag börja investera i aktier. Mm. Så att då kan man väl liksom också säga någonstans att vi kommer att göra ett avsnitt senare år där vi tittar på detta utifrån liksom mer en trappa. Så okej, hur ser en sparkarriär ut? Så att, ja, men först behöver du spara till buffert, sen kanske till boende, sen kanske till bil etc. Men då kan man väl säga att bankkonto funkar ganska bra för buffert, för bosparande till en bostad inom 3 år. Det är den här typ sov gott om natten sparandet. Det var några i forumet som kallade för periodiseringssparande. Mm. Alltså där jag sparar i 5 månader för att sen så åker vi på semester. Eller jag sparar på detta för att vi ska åka på skidresa, eller jag sparar detta för att vi ska gifta oss, eller den typen. Medan då räntefonder funkar ganska bra på det lite mer kanske så här 3-9 års sparande. Till exempel så att pensionssparande efter 55 år är räntefonder passar. Räntefonder, om jag ska ta det från ett annat håll, så skulle jag väl säga att räntefonder är väl en sån här typ, i matlagning hade vi sagt, det är en krydda som gifter sig bra med andra ingredienser. Mm. Men den funkar inte särskilt väl på egen hand. Nej. Utan det är få situationer där man bara vill ha räntefonder, utan räntefonder är ofta en krockkudde till aktieindexfonderna. Och då aktierna eller aktieindexfonderna handlar ju då mycket om till exempel det här pensionssparandet, frihetssparandet eller get rich sparandet och just också kombinationen med räntefonder. Är det något du tänker?
Nej, men jag tänker att det här är väl en vanlig svensk ekonomi, kan man väl säga.
Ja, jag skulle säga så här, detta spelar egentligen inte om det är någon svensk eller inte. Detta funkar liksom lika bra i USA eller på andra. En sån vanlig investerare. Och grejen är, man behöver inte ens förminska till vanlig investerare. Så här gör ju till exempel Norska oljefonden eller liksom så här saudiska olje, liksom så här statliga investmentfonden. Så att detta är väl liksom, vad ska jag säga, skalat av mycket av det där som låter fancy till att titta på basen. Ja, men som att säga att aktier är ett sätt att dela risk, eller räntor är ett sätt att låna ut pengar. Och hur kan man liksom tänka på detta i sin renaste form?
Ja, men det får inte säga det om att det är så gör Norska oljefonden, för att då blir det som att i sin renaste form så är det, alltså det är ett bra sätt. liksom,
ja, för vem och sen, som helst. Ja, och sen så kan man liksom så här att där finns ju folk som har liksom jobbat med bara räntefonder i 40 år. Mm. Så att det finns ju supermycket nyanser. Och just om vi tar räntefonder, ofta när man börjar spara så tycker man så här, aktier är ganska klurigt och räntefonder är ganska enkelt. Det är bara att ha en räntefond. När man har hållit på ett tag så inser man så här, aktier är ganska enkelt i form av räntor. För där finns räntor som är så pass säkra att det typ inte går att förlora pengar, för de garanteras av staten. Eller att där är liksom räntor med insättningsgaranti. Men sen så har du räntefonder som har högre risk än aktier. Alltså ja. Som kan gå ner 40-50% på ett år. Och sen har du liksom olika löptider på räntor, det som kallas för duration. Så att det går att göra räntor superkomplexa. Mm. Och där är många, många fler variabler i räntor än vad där är i aktier. Så att nu när vi pratar om det så vill jag prata om liksom som den stora legobiten. Yeah. Och vi kommer ge konkreta, liksom så här, okay, så vad är det för en fond man kan välja? Vi kommer inte prata om enskilda obligationer. Precis som vi inte pratar om enskilda aktier när vi pratar om tillgångsslaget aktier, utan med aktier så är det fortfarande en fondrobot eller en bred global indexfond som gäller. Vi har lite mer så här fakta i tabellen, men det kan man, om man är intresserad så kan man dra ner bildspelet. Och om vi då fortsätter då med minnesregeln från Nick Mangiulis bok, så gillar jag jättemycket, för nu har vi pratat en hel del om de här olika legobitarna. Och då kan det ju bli liksom så här, nu har jag liksom hittat en ny lek och nu kan jag hålla på och pussla här med mina legobitar. Men även om vi pratat om det så tror jag att det är viktigt att hålla perspektivet rätt, att kunna ta ett steg bakåt och ställa sig två stycken ganska jobbiga frågor. Den första är så här, okej, så vad är beloppet som jag bekvämt kommer kunna spara under då, till exempel 2023 eller om de kommande 12 månaderna? Och då kallar vi det, okej, vad är mitt förväntade sparbelopp? Ja. Så hur mycket tror jag att jag kommer spara? Och är det så att jag sparar 1000 kronor i månaden, så är det 12 000 kronor. Och sen så kommer nästa fråga då, så vad är den förväntade avkastningen på mitt kapital vid till exempel 7% ränta de kommande 12 månaderna? Så om jag använder liksom legobiten aktier på mitt kapital, vad är den förväntade avkastningen? Som jag har 100 000 så hade det varit 7 000 kronor. Och då säger han så här, okej, men om det förväntade sparbeloppet är större än den förväntade avkastningen, så det vill säga att jag kan spara 1000 kronor i månaden, så det vill säga att jag kommer spara 12 000 kronor under de kommande 12 månaderna, men den förväntade avkastningen är, för jag har bara 100 000 investerat, och då ska man säga så här, 100 000 är ju mer än vad de flesta har på Avanza i median, yeah. Liksom. Då bör man liksom fokusera på att spara. Alltså man bör fokusera på att öka sina intäkter så att man kan liksom lägga in mer bränsle i sitt sparande, snarare än att lägga tid på att optimera legobitarna, för det kommer inte ge så stor skillnad. På samma sätt säger han då, om ditt förväntade sparbelopp är mycket mindre än din förväntade avkastning, säg att du har 1 miljon investerat, ja men då kommer 7% ge dig 70 000. Då spelar de där 12 000 kronorna lite mindre roll i förhållande till de 70. Ja, men då är det värt att lägga mer tid på kombinationen på att bygga din legofigur. Liksom. Och är de två ungefär i samma härad, ja men då fördela din tid på både och. Att öka liksom, mer bränslet i maskinen och göra maskinen bättre. Men jag menar, det är liksom ingen... Det är inte värt, och jag har sett detta ibland, så att man lägger massa fokus på att bygga en Ferrari-motor, men sen så har man liksom inte bränsle för att köra Ferrarin på banan. Och resonemanget lyder liksom lite så här, att säg att man har 100 000 kronor i sparande, vilket är ganska nära typ medianen när man är 40 plus på Avanza. Och så lyckas man överprestera mot index, alltså hitta det här alfat som är så här, liksom den heliga graalen i sparande. Och så drar vi till att man är, liksom, man är världsklass, alltså att man överpresterar med 10%. Alltså så här, överpresterar man med typ 3% mot index, så kan du få jobb på vilket fondbolag som helst. Så 10% är liksom outrageous, det är galet. Men säger vi att du lägger 7 timmar i veckan, alltså en timme om dagen i 52 veckor. ja, men då har du lagt ungefär 350 timmar. Och har du då 100 000 och lagt 350 timmar och du får 10% extra avkastning, då är det ju 10 000 kronor.
Ja.
Och då har du på 350 timmars jobb haft det betalt på 30 kronor i timmen.
Ja, yeah, when you put it that way.
Liksom.
Alltså när du tar ner det i sådana siffror så är det ju inte så, ser det inte så bra ut. Liksom.
Nej, och även om du har typ höga belopp, även om du skulle ha 500 000, vilket är mer än vad de flesta har. Mm. De flesta har inte 500 000 i sitt sparande. Nej. Så blir liksom så här en timme om dagen, då är det 140 kronor i timmen. Det är typ som ett cykelbud på Foodora.
Ja, precis.
Eller liknande.
Men då, ja.
Så att,
men det är ju inte ens heltidsjobb det här. Får man ju ändå säga.
Nej, och då kan man ju dessutom
säga. Det är bara en hobby liksom.
Ja, men då kan man ju dessutom säga så här, okej, okay, så du ska slå dem som gör detta på heltid på en timme om dagen.
Mm.
Hur stor är sannolikheten? Sannolikheten är ju större att du kommer förlora på detta. Sen är det ju okej att ha liksom ett lärande, att ha det som en hobby.
Ja.
Nick skriver ju detta i, liksom, jag tror på sin blogg också. Du kan läsa vad han skriver. Jag har gjort en grov översättning.
Mm. Jag säger inte detta för att jag har något emot att analysera investeringar, men för att påpeka något som finansbranschen inte vill att du ska veta. De flesta människor blir inte rika genom sina investeringsbeslut. De blir rika genom sin inkomst. De blir rika genom sitt arbete. Även de som blivit rika på sina investeringar har vanligtvis arbetat ihop pengarna de använder för att investera i första steget.
Mm.
Mm.
Så att, och detta går i linje med det som vi också pratade om i avsnitt 277 här med investeringstrappan. Att liksom så här, lägg fokus på rätt sak. Jag säger så här att jag håller helt med många i forumet som protesterade och som sa så här, jo men det finns ett värde i att ha till exempel sparande som sin hobby. Och jag håller med, absolut, det är okej att en hobby får kosta. Och det kanske liksom, och jag tycker alltid det är bra att man ökar sin finansiella kompetens. Men jag tycker också att man ska gå in klarögd i det och säga så här, nej men det som förmodligen kommer göra mest skillnad för dig och ditt sparande är förmodligen att lägga mer tid på just det här, att liksom att öka inkomsterna, att löneförhandla, byta jobb, liksom hyra ut grejer, hyra ut ett rum eller när du inte är hemma, hyra ut på Airbnb eller ha någon hobbyverksamhet, alltså det som du redan tycker är kul, hur kan du tjäna pengar på det? Kanske starta eget vid sidan av, liksom, eller liksom göra någonting liksom annat. Och på samma sätt så handlar det inte bara om att öka inkomsterna utan även titta på så här, kan man sänka kostnaderna, att hur kan jag liksom energieffektivisera om du bor i hus? Eller hur kan jag sänka bolånekostnaderna? Eller hur kan vi vara mer medvetna i den konsumtionen som vi gör? För att där blir det ju lite som det har varit från tid till annan liksom så här, på Twitter, så här, sparad krona. För att liksom varje krona blir ju liksom extra bränsle till den här motorn. Och ju, liksom, du kan ha världsbäst motor men har du inte tillräckligt med bränsle, ja, då spelar det inte så stor roll, tänker jag. Och anledningen till detta kommer liksom nästa sån här minnesregel som vi har haft mycket diskussion om på forumet, som vi kallar för så här 12-12-12-regeln. Och jag tror detta är första gången vi pratar om den i podden. Den låter så här, spara 12 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 12 kronor i månaden resten av livet.
Mm. Ja. Det låter ju ändå bra fast det inte är mycket pengar.
Ja.
Kan man inte säga så? Spara 1000 kronor i månaden.
Spara 1200 kronor. Spara
1000 år.
Du bara förstör min 12-12-regel.
Jag ville bara spara mer för att få ut mer per månad resten av livet.
Ja, precis. För grejen är att det funkar ju oavsett belopp. Så att det funkar så här, spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 1200 kronor resten av livet. Spara 12 000 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 12 000 kronor i månaden resten av livet. Så att beloppet här spelar inte så stor roll.
Nej.
Det är det som är, vi satte 12 för att det var enkelt att komma ihåg.
Ja, men det liksom, är det ju, absolut. Det här kommer jag komma ihåg.
Och detta är ju lite en förenkling som vi pratat om tidigare avsnitt, så här, men att pengar är ju som frön man kan plantera, och det tar lite tid innan ett sånt här träd liksom växer sig starkt och kan börja ge de här pengarna. Här tar det, i, liksom när vi kör detta i ränta på ränta-simulatorn, så visade det sig att det tar ungefär 10-12 år. Men sen så kommer du kunna få ut det du stoppar in. Och jag tycker att detta är ganska, ganska fint. Och då har vi för den som vill liksom så här dubbelkolla detta själv. Ja, men räkna på 7,5% avkastning, en ISK-skatt på 0,9% och så en 50-årig sparhorisont. Mm. Så kommer man se att detta liksom funkar. Vi började med en variant på spara 1000 kronor i månaden i 10 år för att kunna ta ut 1000 kronor.
Jag därefter. Känner igen det ju.
Mm. Ja. Men där hade vi liksom mycket diskussion att så här, ja, det var lite väl förenklat och det fanns situationer då det inte fungerade. Liksom. Så att därför kom vi fram till 12-12-12-regeln att ja, men spara 1200 kronor i månaden i 12 år för att kunna få ut 1200 kronor resten av livet. Mm. Och då har du liksom buffert i det där för att det ska funka. Sen ska man komma ihåg, detta är inget sånt man ska sätta sitt liv på. Det är en minnesregel, det är en tumregel, det är någonting som är för förenkla.
Och som faktiskt inspirerar. Alla ja. Sådana här små tumregler och som förenklingar gör att man ja. Kan inspireras faktiskt. Ja. Till
och, sen vill man göra detta ordentligt, ja, då finns det ju liksom resonemang kring så här safe withdrawal rate och sannolikheter etc. Men liksom som en så här, okej, så vad får jag ut av mitt sparande? Är det värt att spara den där tusenlappen idag? Ja, för då kan man känna så här, okej, men kolla här, jag kan köpa den här prylen för 1000 kronor idag. Eller så kan jag spara den här i 12 år och sen kommer jag kunna köpa en sån här pryl i månaden. Liksom resten av livet. Mm. Och det tycker jag är ganska, ganska coolt.
Ja.
Faktiskt. Mm. Bra, vi har en lång diskussion för den som vill argumentera kring detta, så har vi en tråd som också kommer i samband med avsnittet. Bra, en annan sån här tumregel, det är det som kallas 72-regeln, att hur lång tid tar det för ens pengar att dubblas? Ja, men ta 72 dividerat med avkastningen i procent, så 72 delat med då 7%, ja då är det ungefär 10 år för en dubbling. Och som sagt, för mer exakta beräkningar, använd då en ränta på ränta-räknare eller en Monte Carlo-simulator eller liksom en tjänst. Till exempel så här, minpension.se är bra för pension. Vi har vissa beräkningsmodeller i Spirecta, etc. Så att detta är så här, kom ihåg regel. Bra, så att då tänker jag, nu har vi pratat lite om minnesregler, varför man ska spara i de här olika legobitarna och okej, så låt oss nu liksom titta så här, så hur köper jag en sån här legobit, tänker jag. Och då är det också viktigt så här, att veta, vad är det för antaganden som man har gjort? Och vi gör framförallt tre stycken antaganden. Och det första är att vi optimerar på balans. Och vad jag menar med att optimera på balans, det är att jag säger inte att någon parameter är viktigare än någon annan. Så att det är inte optimering på lägst avgift eller på högst avkastning eller på mest hållbarhet eller en viss geografi eller bransch eller media. Utan jag säger så här, jag har använt det tidigare, att jag säger det är lite som Super Mario, de här Super Mario Bros-spelen. Jack of all trades, master of none. Liksom. Mm. Duktig, man ska vara duktig på allt. Att man ska inte ha någon uppenbar svaghet och inte någon uppenbar styrka. Och det bygger lite på att jag utgår från att de flesta som lyssnar eller så här, att man vill ha ett bra sparande, men man vill liksom inte nödvändigtvis lägga massa tid på det eller utan man vill liksom så här, jag vill kunna leva mitt liv, jag vill ha ett bra sparande, jag vill veta att jag inte blir lurad, jag vill veta att jag gjort bra och att det kommer gå bra för mig. That's it, liksom. Så att det är det ena, optimering på balans, så att vi där är ingen nischparameter. Det andra är att jag gillar ju uttrycket där strategisk mediokritet. Att tricket är inte att det är att vinna ett 100-meters lopp, utan att här är det att vinna över tid.
Ja.
Att, så som vi har pratat om med indexfonder innan, så en indexfond kommer ju aldrig vara bäst. Det ligger liksom per definition så är indexfonden genomsnittet. Men om du är genomsnittlig tillräckligt många gånger så kommer du till slut liksom komma upp till toppen. För att de som vinner ett enskilt år tar ofta en så stor risk att det vadet eller det bettet förlorar man på, då hamnar man kanske sist. Och då dras genomsnittsplaceringen ner. Men genom att du hela tiden är genomsnittlig så kommer du liksom över tid att hamna i topp, kanske liksom topp 30% eller kanske till och med vissa topp 10%. Så att strategisk mediokritet. Och sen det tredje antagandet som jag också vet att förvånansvärt många inte håller med om, är att jag säger så här, att konsensus i forskningen stämmer.
Varför håller folk inte med om det då? Vad är det de har emot det?
Nej, men alltså ofta så vill man ju inte tro att att vara genomsnittlig är bättre än att vara aktiv och engagerad. Att man tror att jag kommer få ett bättre resultat genom att om jag lägger en timme om dagen så måste jag ju få ett bättre resultat än om jag lägger 15 minuter per år. Så är det ju i alla andra områden liksom i livet. Att om jag tränar så är det ju inte att den som tränar 15 minuter per år kommer ha mer välmående kropp än den som tränar en timme om dagen.
Nej, är du med? Absolut.
Men så är det ju sparande och det är ointuitivt.
Mm.
Så att vi har liksom en övertro på den egna förmågan för att det är ett så komplext ämne att vi liksom, min träning påverkas ju inte av andras träning.
Nej.
Så att liksom, min hälsa är inte beroende på om du går till gymmet eller inte. Medans i sparande så är det ju så. Att om, eftersom det är liksom ett nollsummespel till stor del.
Alla är
del,
med i samma spel.
Ja, så påverkas jag av vad andra gör. Och så att antagandet jag säger är så här, effektiva marknadshypotesen, den stämmer till stor del och den säger så här, det går inte att överprestera över tid utan det bästa man kan göra det är att köpa hela höstacken, alla företag i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. Liksom. Och då säger den också att avvika från en indexfond, ja, det gör att du kan få en högre avkastning, men det gör också att du tar en högre risk, vilket gör att du kan få en större förlust. Och jag upplever ändå så att vi ser ju detta varje år när vi gör vår uppföljning, att till exempel den genomsnittliga avancianen brukar få ett sämre resultat än index.
Mm. Men finns det något undantag, något endast undantag som du känner till? Eller nej?
På vad?
På det här att forskningen stämmer. Alltså att man ska sträva mot strategisk mediokritet.
Alltså där finns ju då alltså så här, vissa som hävdar så här, men där finns olika faktorer etc. Men när man pratar med forskare så säger de också så här, ja, fast det är oklart.
Mm.
Att det är så här, det kan ju lika gärna bero på för att alla upptäckt de här faktorerna som har flyttat pengar dit och så har det överpresterat.
På grund av det då?
Ja, mm. så att det är klurigt. Det är klurigt.
Mm.
Så att finns där, liksom, tittar man på de som har tjänat mycket pengar, till exempel på vissa hedgefonder etc. så är det många gånger att då har de ju liksom utnyttjat någon ineffektivitet på marknaden.
Ja, precis. Och det är liksom, väl det som
ja, men då är det ofta så här, till exempel så här, men du kommer inte åt den fonden som privatplacerare utan du kommer åt den som institutionell investerare och du får liksom fördelar för att du känner folk.
Mm.
Alltså den typen. Och jag tror att det är svårt att bygga en långsiktig strategi på det. Och vi har ju sett också att många av de här hedgefonderna efter ett tag underpresterar mot index. Och vi har ju en tråd på forumet som heter så här, missade du XXX-tåget, ingen fara, nu är din indexfond bättre.
Mm.
Och där har vi alla de här, ny teknik, venture capital, vi hade de här ARK, jag tror snart Tesla är tillbaka där, alltså ja, etc. etc. Så att jag tror inte på att försöka jaga the next big thing. Liksom, jag tror att det kostar mer än det smakar. Kan man ha tur ett enskilt år? Absolut. Kan man ha tur i 2 år, 3 år? Absolut. Men tittar man över en 10-15 års period, extremt svårt. Extremt svårt. Och då kommer vi liksom tillbaka till, vad säger forskningen? Ja, men, som jag var inne på, spara hela höstacken istället för leta efter nålarna. Spara i alla bolag, i alla länder, alla storlekar. Gör detta så billigt som möjligt, så långsiktigt, regelbundet, automatiskt som möjligt. Och låt pengarna jobba i fred. Och det bygger ju liksom så här, även om man kanske inte tror på forskningen så kan man ju titta på finns något som heter Spiva. Mm. Då kan man googla Spiva och SOP 500 till exempel. Och det är en organisation då som håller reda på hur många av fonder slår sitt index. Och över en 5 eller 10 års period så är det är alltid mindre än hälften, eller färre än hälften som slår sitt index. Och då tänker jag så här, om inte proffsen som har betalt för att göra detta slår index över tid, vad är sannolikheten att jag ska göra detta vid sidan av mitt jobb? Återigen, man kan ha sparande som hobby och försöka göra detta för att man lär sig etc. Men att ha det som primär strategi för att tjäna pengar skulle jag nog avråda liksom från.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så att där, så att nu upplever jag så här, nu har vi pratat om de olika liksom legobitarna, vi har pratat om då bankkonto, räntor, aktiefond, aktieindexfonder. Vi har pratat om de olika egenskaperna som de här har. Vi har pratat om att liksom så här, innan du börjar titta på det, så ta ett steg bakåt och lägg liksom, var ska du lägga liksom fokuset på? Och sen, och framförallt också bli inspirerad av liksom den här 12-12-12-regeln.
Mm.
Så om man tittar nu på, okej, så rent konkret, så vad är den här figuren liksom som man kan bygga upp? Eller vad är liksom bakmixen? Om man har de här ingredienserna. Så det, den som jag gillar är ju, som vi har haft nu sedan 2018, är ju då Lysa. Så, och Lysa är ju då en fondrobot. Och en fondrobot är en tjänst som hjälper en just att fördela sina pengar på bankkonto, räntefonder, aktieindexfonder. Och den hjälper en att fördela då till exempel aktieindexdelen på alla företag i hela världen. Den hjälper en att fördela pengarna som ska vara i räntedelen på massa olika typer av lån. Så att det är lån till stater, det är lån till företag, det är lån till bostadsinstitut, det är lån till kommuner, det är lån som är skyddade mot inflation, det är lån som är i olika valutor för att skydda mot valutarisk etc. Och jag tror faktiskt vi ska försöka bjuda in Lysa och prata om räntor, för jag har ju liksom i flera år sagt att så här, ja, men en underskattad del i Lysa är deras räntedel. Men det har varit ett, liksom, vad ska man säga, ett svårt argument att sälja när folk har loggat in och tittat på det. Så här, men Jan, titta, 2022 gick ju räntedelen ner 6,5%. Och jag bara, ja, fast när jag menar då kanske bäst räntefond, så är det inte att den ger bäst avkastning, utan den är bäst spridd, liksom den är bäst konstruerad.
Okay.
Och det som är intressant nu är ju att för första gången på 10 år så är ju räntor, den här legobiten, är återigen i spel. Att den har ju varit lite ogillad de senaste åren.
Ja, den har
åren.
Varit ogillad.
Liksom det svarta fåret liksom i familjen. Så att, Lysa hjälper en att få allt det här på plats. Och det enda jag egentligen behöver göra på Lysa är ju att ställa in saker. Hur mycket vill jag ha i räntor? Alltså hur mycket legobitar vill jag ha av den här typen och hur mycket legobitar vill jag ha av den här typen? Och sen kan jag dessutom välja, vill jag ha liksom den här hållbara typen av legobitar eller vill jag ha liksom så bred legobit som möjligt. Och nackdelen, om vi skulle ta nackdelarna med Lysa, så skulle jag säga så här, det är ganska tråkigt för att detta är färdigt på 15 minuter.
Mm. Så att också kan vara skönt.
Vilket är jätteskönt, absolut. Men som jag skulle säga, det som många faktiskt, än inte många, men som vi har haft mycket diskussion i forumet kring, är ju att Lysa ökar inte din finansiella kompetens. Och jag är så här, ja det är okej, för du kan lyssna på oss. Så ökar du din finansiella kompetens i andra områden. Men där finns en poäng i det. Att om man inte förstår liksom storheten i Lysa, så är det lätt att säga så här, men vänta, jag fick ju det där tipset av den här Rikets Sammans-podden, men nu lyssnar jag på en annan podd eller en annan person som sa att jag skulle köpa detta. Och då kan man liksom tycka
man
att
man kan likställa de två
om man inte förstår nyanserna i vad det är som till exempel Lysa gör fantastiskt bra. Och sen
du säger att man inte ökar sin finansiella intelligens, men hur ska man göra det då så att man förstår de här nyanserna och vad man egentligen får när man sätter in sina pengar på Lysa, så att man vet att det här är bra grejer?
Men då skulle jag säga så här, alltså, för att prata egen sak, jag skulle säga så här, häng med oss, liksom lyssna på vår podd, läs böcker, liksom häng på forumet, så att man liksom börjar och lyssna på folk som har varit med länge.
Men jag tänker också att man behöver kanske själv också ha sin lärohink eller lekhink.
Absolut.
När man själv investerar pengar i sånt som man bryr sig om kanske, eller tycker är spännande eller så. Lite grann.
Ja.
För då blir det liksom det som, då blir det allvar.
Ja.
Och så börjar man ta in det man lär sig. Ja. Och man kommer att lära sig, man kommer att bli av med pengar, man kommer att lära sig saker.
Ja, men någonting som jag har sagt i alla år är så här, även om du är ett proffs, lägg lite pengar i Lysa. Även om du inte gillar Lysa, tycker Lysa är skit, att det är för amatörer och du vet, ni vet inte vad ni håller på med och du vet, det är någon data. Så här, lägg det där och benchmarka. Mm. Och säg så här, hur går det för dig? För jag påstår nog att de som hade pengar på Lysa under 2022 versus en egen portfölj, så gick det nog bättre på Lysa för majoriteten. Återigen, inte för alla, för man kan ha tur ett enskilt år etc. Men över en 10-årsperiod, mät.
Mm.
Och tittar vi på, återigen, som jag brukar ju mäta sedan 2008, så har ju Avanza varit generösa nog och släppt så här, hur har det gått för den genomsnittliga avansianen? Och jag tror att det är 3 år av 12. Som den genomsnittliga avansianen har överpresterat mot index. Liksom.
Yeah.
Sen också återigen, bara för att övertydligheten skulle, liksom, vi Lysa är vårt största enskilda innehav. Vi har en sponsrad länk till Lysa och vi har en sponsrad länk till variationerna också. Så att återigen, vi är inte på något sätt liksom så här opartiska här. Men genuint, jag tar en diskussion gärna vilken dag som helst med någon kring att visa mig något alternativ som är bättre än Lysa. De variationerna till eller alternativen till Lysa som brukar komma upp i forumet, som jag tycker är bra, som vi faktiskt har, vi har pengar i nästan allihop. Det är fondroboten Opti som har samma idé som Lysa. Jag tror inte de har bankkonto, men de har räntor och aktier, absolut. Avanza Auto 6. Innan så har jag inte gillat dem för de hade hög avgift, men de sänkte sin avgift. Och sen är Nordnet har lanserat något som heter Nordnet One. Men det ska jag vara helt ärligt, det har vi inte testat, så det har jag inte satt in pengar. Men jag vet att där är några på forumet som var så här, men detta är helt okej. Liksom.
Men de här Avanza och Nordnet, när de lanserar nya grejer, då hänger de ändå med ett bra tag väl? Jag gillar inte det när det lanseras något. Och så min känsla är så, nu kommer det vara med i 3 år och sen måste jag liksom sätta pengarna någon annanstans. Är du med på vad jag menar?
Ja, men det är också, sen skulle jag väl också säga så här, att det är väl så här, Lysa, om vi tar Lysa Lopti, de gör en enda sak.
Yeah.
De gör fondrobot. Där är ingen intressekonflikt för dem att så här, var med i den här IPO:n nu, för nu får vi betalt av det här företaget för att resa pengar till dem.
Visst.
Eller här, använd vår hävstång, eller här, använd vår bolån, eller här, blir vår private banking-kund, eller köp de här fonderna, för här får vi hälften av fondavgiften. Så att det jag gillar är ju att med Lysa och Opti, de gör fondrobot, that's it. Och då får, och jag går hellre till någon liksom som bara gör en grej än som ska göra många olika saker. Hellre gå till en slaktare som bara gör kött än en som bara, men vet vad, jag gör kött och sen har jag lite betong och en kennel liksom. Det blir inte seriöst. Vad?
Nej.
Vad, du bara skrattar?
Jag frågade om de hänger med, de här nylanseringarna. Hur länge hänger de med? Liksom?
Ja, men det vet man inte.
För jag vill inte behöva hålla på och mecka sen. Nu ska vi stänga den här fonden eller vad det kan vara. Du måste flytta dina pengar. Alltså du vet, jag hatar sånt. Jag blir så trött liksom. Och det har inte ens hänt mig särskilt ofta.
Nej.
Utan jag hatar tanken på det.
Ja. Nej, men jag vet inte, det beror ofta är det speciallösningar som leder där. Att det funkar tills det inte funkar. Nordnet hade ju något sånt här som de kallar för smartportföljer som exploderade spektakulärt. Jag vet inte, för något år sedan. Etc. Jag vet, Better Wealth kämpade också ett tag med den typen av lösning.
Mm.
Så att nej, men jag tror på Lysa och Opti. Jag tror de är inne på det långa loppet. Lysa har ju precis tagit in mycket finansiering, starka ägare, Opti går rykten om att det var en stor bank som köpte in sig i Opti. Så att jag tror vi ska bjuda in Jonas här under våren också.
Ja, det får vi göra.
Mm. Så att jag gillar det. Gillar man inte vår lösning med fondrobot eller de här Lysa, Opti, Avanza Auto eller Nordnet One, eller om man har en tjänstepension där det inte går att använda en fondrobot, så blir variation nummer ett här att bankkonto, ja, men då kan man ju ta ett bankkonto med insättningsgaranti. Och kan man inte ta bankkonto med insättningsgaranti, ja, men då kan man ta en fond som typ AMF-kort, AMF-räntefondkort. Och detta är särskilt viktigt som JFB i forumet påpekar, att ibland så är man kanske så här 60 och man ska ta ut sin pension och då vill man inte att allt ligger i aktier.
Nej.
Men då kan man inte sätta det på ett bankkonto för att det är fortfarande inom tjänstepensionskalet. Och då vill man ha en så räntefond med så låg risk som möjligt.
Mm.
Sen när det gäller då räntefonder här i den första enkla variationen då, så den, om jag bara fick välja en enda räntefond i Sverige, så skulle jag ta AMF Räntefond Mix. För att det är liksom hög kvalitet på lånen, och vad jag menar med hög kvalitet på lånen är att det är liksom, det är att man lånar ut liksom pengar till sin rikaste kompis. Alltså den som har minst problem att betala.
Det är inte så stor risk med det.
Nej. Så man får inte högst ränta, och detta är ju det som är liksom klurigt, en av klurigheterna med räntor. Att de räntefonder som ger högst avkastning är ju de som har högst risk. För återigen, tänk, det är lån och då funkar det som lån till en kompis. Vem vill man ha mest ränta från? Jo, det är från den kompisen man är minst säker kommer att betala. Medan den som alltid betalar, ja, då är det ju knappt att man vill ta betalt för att man vet att man kommer få tillbaka. Det är ju riskfritt.
Ja.
Så att AMF räntefondmix är just en mix av många olika typer av lån och framförallt i stater där. Och sen om man då ska välja en fond, så brukar jag då rekommendera Storebrand Global All Countries eller Länsförsäkringar Global Index. Eller om man sitter inne i låst i till exempel hos då någon annan AMF, ja, men då finns det AMF Global, eller om man har det på Swedbank så finns det ofta så här Swedbank Robur Access Global. Alltså så att det viktiga är att det är en passiv global indexfond, avgiften under 0,4%. Ofta ligger avgiften på 0,2%. Just detta med 0,4, jag brukar säga att det är en så här magisk gräns. De flesta fonder bör ligga under 0,4%. Så att detta är en ganska enkel variation. Om man inte vill ha fondrobot, så är detta exempel på så här, vad heter de här legoklossarna i verkligheten? Där är det något mer jag tänkte jag skulle säga om det här. Här finns det ju såklart variationer också. Att är man kund på Avanza, så finns det Avanza Global som ligger på 0,1 i avgift. Är man kund på Nordnet, så tror jag Nordnet också har en global fond etc. Så att, och de här globalfonderna är i stora drag lika. Det är som att köpa mjölk. Antingen köper man Arla eller Skånemejerier eller Norrmejerier. Det är fortfarande typ samma mjölk.
Yeah.
Så detta är bra i typ tjänstepensionslösning. Har man PPM så brukar jag rekommendera AP7 Sofa. Det är ju då AP7 aktiefond som är en sån här global index. Jag tror den är billigast i Sverige. Jag tror den kostar 0,09%. Så det är superbra. Så återigen, bankkonto, räntefond och aktieindexfond. Variation nummer 2. Så att här kommer samma, det är fortfarande samma legobitar, utan nu är det så att vi gör dem lite mer nyanserade då. Och det går återigen, det är inte som att det blir bättre och bättre. Det blir bara mer och mer komplext, men för att visa nyanserna. Och återigen, vi själva använder stor del i Lysa, så det första vi presenterade, för att det är så här one-stop shop. Liksom, där kan man gå, man startar på 15 minuter och sen är det färdigt. Detta här nu är varför vi tar variationerna är lite ett, för att ibland kan man inte använda fondrobot, och nummer 2 lite liksom hedge, för att vi vet att vi har många som är duktiga i forum och i kommentarer. Då får jag alltid fråga så här, varför rekommenderar du inte Avanza Global? Jo, Avanza Global är också en bra fond. Och sen den här variationen nu med basportföljen, det är lite nörderivarianten för de som bara, oh, jag älskar mina legobitar och jag vill sitta med mina glasögon och mitt förstoringsglas och titta på nyanserna. Så här har vi utgått från det som kallas för Riket Sammans basportföljen. Alltså så att om vi då skulle ha, liksom bryta ner den här legobiten aktieindexfonder, så hur gör man den så bra som möjligt? Och då konstaterade vi så här, att bara välja en global som Länsförsäkringar Global eller då till exempel Avanza Global, så har den ett inneboende svaghet, eller kan man ett fel. Och nu, detta är på nörderinivå, så detta kan man bortse ifrån, eller om man vill vara liksom intressantast på nästa mingel eller nördig, så bara så här, visste du att det är ett fel i den globala? Nej, men då är det så att när man tog fram de här indexen, så då utgick man från börsvärde, och då blev det så att man bortsåg från de börserna som var små på den tiden. Och då var till exempel så här, Sydostasien eller Kina och Indien var ganska små. De var inte så välutvecklade i börsmässigt.
Nej.
Så man exkluderade dem. Mm. Så att då ett global världen enligt då världsindex består av då 55% USA, typ 20-25% Västeuropa, typ 10% Japan och sen lite blandat.
Japan också. Så. Ja, men Japan, på gamla meriter.
Ja, men Japan var en jättestor ekonomi på
absolut,
mellan 50...
Jag minns det.
Ja.
Men det var ju länge sedan nu.
Ja, fast de är fortfarande jättestora.
Ja, det kanske de är.
Liksom. Mm. Så att vad man vill, man har till exempel inte med tillväxtmarknader. Så då vill man liksom kompensera för tillväxtmarknader. När man tittar på en sån här Länsförsäkringar Global, så tar den till exempel inte med småbolag. Och då vill man komplettera med småbolagsfonder, och på samma sätt så kan man argumentera för att vi bor i Sverige, vi vill ha en viss överexponering, vi vill ha mer, stödja Sverige, vill investera mer i Sverige, så går den svenska ekonomin bra, så vill jag att det ska märkas i mitt sparande.
Mm.
Också en debatt om huruvida det är sant att det är bra eller dåligt, men vi har valt, i alla fall i forumet har vi kommit överens om att 10% är lagom. För att då ska man komma ihåg att det svenska börsvärdet är typ 1%. Så ska man följa forskningen strikt, så ska det vara 1 krona på varje investerad hundralapp ska vara i Sverige. 99 kronor ska vara investerade utomlands.
Mm.
Men då har vi i alla fall konstaterat att den Riket Sammans aktiedelen ska vara då 70% Länsförsäkringar Global eller en annan global indexfond. 10% plus alla bolag Sverige. Och sen 10% Handelsbanken Global Småbolag och sen 10% Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära. Och sen så kommer alltid variationer. Ja, är du på Avanza? Ja, men byt ut Länsförsäkringars Tillväxtmarknadsfond mot Avanza Emerging Markets, för den är lite billigare. Men problemet med Avanza Emerging Markets är att den hittar du ingen annanstans än just på Avanza. Så att liksom så här, detta är liksom poängen. Tittar man på bankkontot så är det samma som innan. Valfritt bankkonto med insättningsgaranti, det spelar inte så stor roll. Kan du inte välja bankkonto, samma som vi rekommenderade innan, AMF räntefondkort. Men här på räntefonderna, och här kommer jag faktiskt behöva skjuta upp ett facit, för att jag kan säga vi har en diskussion på forumet som pågår, jag tror vi är uppe i liksom hundratals inlägg. Vi har fortfarande inte kunnat enas om vad en bra ränteportfölj är. Och anledningen är att det beror liksom lite på vad man vill uppnå. Vi har liksom just nu en diskussion kring att vi är överens om att 0-3 år, då ska det vara sparkonto eller bankkonto. Men över 3 år så kan man vilja uppnå olika saker med sina räntor. Det ena är att man säger så här, jag vill ha något som går i andra riktningen mot aktier. Så när aktier går ner så vill jag att detta ska gå upp. Sen är det vissa som säger så här, ja fast när aktier går ner så tenderar den svenska kronan gå ner, så då vill jag ha räntefonder i en annan valuta. Och då kommer någon annan att argumentera så här, ja fast då investerar du ju inte i räntefonder, för då investerar du i valuta istället.
Ja, visst.
Så att vi är inte helt, om vi är överens om Riket Tillsammans aktieportföljen, vilket jag tror ändå är det mest relevanta för folk, så är vi inte helt överens om räntefonderna. Så vårt liksom fallback-alternativ just nu är en kombination av AMF räntefondmix, som fortfarande är enligt mig en av de bästa svenska räntefonderna, och sen då den här AMF räntefond kort, alternativt AMF räntefond lång. Men det är väl liksom den häraden. Mm. Sen får vi se här, jag jobbar på att bjuda in någon ränteförvaltare så att vi ska kunna få något entydigt svar. Men annars är det ju så här att går man på Lysas lösning så får man en bra ränteportfölj. Och då var det också någon så här, men varför kopierar ni inte bara Lysas ränteportfölj? Jo, problemet är att vi kommer inte åt de fonderna. Nej. För att det är institutionella fonder. Så att jag tror tills vidare, man gör inte bort sig genom att välja AMF räntefondmix, och man gör inte bort sig genom att välja AMF räntefondkort. Men är det liksom den bästa optimeringen? Nej, det är det nog inte. Men man får gärna, har man åsikt om denna frågan, så får man gärna gå in på forumet, googla upp ränteportföljen 2023 och ge sig in i diskussionen. Så får vi se lite vad vi landar i. Stort tack till er som är med i den diskussionen, där bland annat Alec, JFB, Daniel Nilsson, All Season Portfolio och massa fler användare. Bra. Och sen sista då variationen på detta är ju att om man då sitter på Handelsbanken eller Swedbank eller SEB, så var det en användare, Alec, som blev frustrerad och sa så här, Jan, jättebra med basportföljen, men det funkar ju inte om jag är kund på SEB. Så då satte han sig och gjorde liksom basportföljen översatt till varje svensk bank. Så att det är liksom kudos till honom, för då kan du säga, okej, hur ser den här basportföljen ut om du har Handelsbanken, om du har Swedbank, om du har SEB, om du har de olika bankerna. Så jag kommer inte lista dem, utan bara du kan vara medveten om att den finns som en tråd. Sen finns det också på forumet, så här, om man vill ha en hållbar variant av den här basportföljen, och då är tricket egentligen att välja Storebrands fonder.
Varför är det det?
De har en serie fonder som de kallar för Plus. Storebrand Global Plus, som är så här extra hållbar, eller SPP Emerging Markets Plus, eller SPP Sverige, eller Storebrand Sverige Plus.
Men de har du valt för att, för just det här med hållbarhet, det är ju himla svårt liksom. Ja. Så jag tycker det liksom tanken gått?
Att för någon är det viktigt att optimera på den parametern.
Mm.
Jag, som du märker, jag skippade och jag gick vidare ganska snabbt. För att
för att det inte är viktigt för oss, utan för att det också är svårt. Liksom. Det är en djungel.
För att det är mycket det är, hållbarhet med fonder är mycket marknadsföring.
Yeah.
Lite stöd i forskningen för att det gör skillnad. Och sånt. Och det är ungefär, vissa tycker att hållbarhet går före allt annat, vissa tycker att avgift går före allt annat, vissa tycker att bredd går före allt annat. Jag gillar inte optimeringar åt något håll.
Du vill ha balans.
Jag vill ha balans.
även med hållbart.
Ja, men då ska man veta att idag, och detta har vi också haft mycket diskussion i forumet, att till exempel Länsförsäkringar bytte strategi nu, så de la på ett extra hållbarhetsfilter, vilket gjorde att de filtrerade bort vissa bolag som vi andra tyckte så här, det där håller vi nog inte med om. Så till exempel just nu är det vissa som tycker så här, nej men Avanza Global är en bättre rekommendation än Länsförsäkringar, för att nu kör ju Länsförsäkringar ett sånt här filter.
Ja.
Och det är liksom, det är klurigt.
Det är klurigt, ja.
Det är klurigt.
Just nu i alla fall.
Ja. Mm. Bra, så att det är viktigt också att veta så att nu när vi har gått igenom det, det är alltså inte olika legobitar. Det är fortfarande samma, vi har pratat bankkonto, räntefonder, aktieindexfonder. Mm. Det är bara liksom olika nyans. Den enklaste lösningen är fondrobot Lysa. Då har man allt på samma ställe, man behöver inte bry sig. Det här sista, då har du en portfölj på kanske 8 fonder. Liksom. Och man kan följa dem. Sen det sista som jag tänker att vi ska prata om här nu är ju att man ibland vill kombinera de här ingredienserna. Att detta funkar liksom alldeles utmärkt. Och kombinationen bör ofta ske baserat på sparhorisont. Att 0-3 år, ja, då ska majoriteten av pengarna vara inne på bankkonto med insättningsgaranti. 10 år eller mer, 100% aktieindexfonder. 4-9 år, det som vi brukar kalla så här, jag vet inte sparhorisonten, ja, men då är det en blandning. Och då brukar jag säga, men ta till exempel 50-50 mellan räntor och aktieindexfonder. Eller 25% bankkonto, 25% räntor och 50% aktieindexfonder. Så att man kan blanda de här, det är ofta då ingredienserna mår som bra. Och då kan man också styra den förväntade avkastningen. För om jag vet att 100% aktier ska ge 7%, då vet jag att 50% aktier kommer ge 3,5%. Och har jag bankkonto som ger 1%, då kommer det 1,5%. Så en 50-50-portfölj med bankkonto och aktieindexfond kommer ge mig 4% avkastning i genomsnitt. Och då kan vi koppla tillbaka till mitt ekonomiska mål. Okej, så hur mycket behöver jag månadsspara om jag har 4% avkastning i, liksom, för att nå detta målet på 15 år eller på 10 år?
Mm.
Så att det är så man liksom börjar para ihop de här legobitarna för att bygga den här figuren.
Mm.
En variation på den här tumregeln är 10% i aktier per år i sparhorisont. Så det går ganska 0 år, 0%, 10 år, 100%, 5 år, 50%. Så att det är en ganska schysst variation. Men som du också sa för något år sedan, kostar det dig din nattsömn så är det för dyrt. Så att det är en bra grej. Och här också värt att komma ihåg att på kort sikt är marknaden slumpmässig, men på lång sikt så är den förutsägbar. Och då brukar jag visa det genom en graf där vi har liksom Stockholmsbörsen mellan 1870 och 2022 med massa staplar där man tittar och söker, liksom, ja men 99, då gick börsen upp. Liksom hade du 100 kronor i januari så hade du 170 kronor i slutet av december, etc. Och det man kan säga är att staplarna, det är liksom lite hugget som stucket. Det går mer upp.
Det går upp och ner slumpartat.
Ja, men det går mer upp än det går ner.
Ja, visst.
Och det är därför jag säger, det är därför jag avråder från på 0-1 år inte investera i aktier, för att du kan förlora liksom 30-40% utan problem. Men om man investerar på 10 års sikt, ja då har vi typ ingen 10-årsperiod sedan 1939 som har gått back. Så att tiden är liksom den viktigaste faktorn för vår avkastning. Och jag har faktiskt gjort en ny graf där jag bara tagit alla de här avkastningarna från 1870 och sorterat dem från minsta till största. Och då ser vi att det av de här 153 åren så är ungefär en fjärdedel en negativ avkastning. Men det betyder också att vi har typ 75% av alla år har gett en positiv avkastning på börsen. Så tricket är att ju för varje år som jag är med, alltså så här, så på 4 år, om jag investerar i 4 år så kommer jag minst statistiskt, om återigen historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, men om jag investerar i 4 år, då kommer 1 år vara negativt, 3 kommer vara positiva. Och om jag då investerar på sparhorisont, så då kan man säga så här, på en dags sikt, om jag bara ska investera mina pengar en enda dag, ja, men då är sannolikheten att gå med vinst ungefär 54%. Så det är hugget som stycket. Om jag tittar på 12 månader, ja, då är det ungefär 60-70% sannolikhet går på plus. Tittar vi på 5 år, ja, då är det typ 80-85% sannolikhet går plus. Tittar vi på 10 år, ja, då är det över 90% sannolikhet går plus. Mm. Och tittar vi på en 25-årsperiod så är det nästan 99% sannolikhet att gå plus. Så att det är liksom viktigt att säga så här, att tiden är den bästa vännen. Liksom så att, liksom, ja, jag kan misslyckas bygga min Lego-figur på en dag, men bygger jag den tillräckligt länge så kommer jag lyckas med det. Det handlar liksom inte om tur, utan då har jag liksom oddsen på min sida. Bra, och sen det sista då, liksom tipset eller minnesregeln eller vad man ska säga, regeln för de här legoklossarna. När du väl har byggt ihop din, liksom, din lilla figur, låt den vara i fred. Liksom så här, sätt den på hyllan, titta inte på den, logga inte in, gå inte dit och klappa på den.
Man ska inte leka med den.
Nej, man ska inte leka med, utan var passiv, lat, oengagerad, oinloggad. Alltså så här, jag pratade med min mamma, vår dotter har spelat Lundaspelen och vi hade med farmor, så vi satt och pratade innan matchen, och då köpte jag ju liksom en enskild aktie till henne förra året, och det har ju inte gått jättebra, och hon är så här, jag är inne och loggar in varje dag.
Ja, jag vet hon gör det, jag frågar alltid henne så, varför gör du det?
Ja. Don't
men det är lite så, ja. Det är andra skäl hon det, säger det för, tror jag.
Ja, jag vet inte. Men i alla fall, don't do it. Var passiv. Alltså så här, den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad, oinloggad, det är den som kommer vinna. Liksom så här, bygg ihop din figur, låt den vara i fred. Försök inte tajma marknaden. Det är okej att det är en tråkig portfölj. Liksom, vill du vara aktiv, vill du ha roligt, så är det som du var inne på innan, avgränsa det till en lek eller en spekulations eller till en lärohink. Så att har du 100 000, ja men sätt 10 000 till din lekhink. Har du 10 000 kronor, jag sätter 1 000 kronor till din lekhink, eller som du, där syftet är någonting annat. Och där är det också viktigt, vi kommer göra ett avsnitt kring lekhinken senare i vår, men var på det klara med, vad är syftet? Är syftet här att ha roligt eller att uppleva liksom känslomässiga resan, eller är det att lära mig eller är det att testa? Liksom så här, var på det klara med syftet, och det är helt okej att ha det, men var tydlig, var ärlig mot dig själv. Liksom. Det är ingen annan som kommer påverkas. Och sen liksom lite så här, lyssna inte på experter som uttalar sig om hur börsen kommer gå. Det är superpoppis här i början av januari och varje år. Det. Detta är aktierna,
både, ja, aktierna är, för 2023 har jag redan sett.
Ja, eller experterna uttalar sig. Men där är, vi har så många trådar i forumet som är också, det var någon som hade grävt fram en analys för 5 år sedan, och så var det också här, detta är stjärnaktien du ska äga de kommande 5 åren. Och sen utvärderade vi de 5 åren, och det var inget
men
fantastiskt.
Men blir du aldrig sugen så på att säga så, vilka aktier tycker de nu då?
Jo.
När du ser de där...
Jo. Jag brukar,
vad heter det?
Jo, jag fick ju typ utskällning på ICA, för jag tog fram, de hade ju så på Aftonbladet, så här, detta är aktierna du ska äga. Och så pallade jag inte köpa Aftonbladet, så jag bara futtade de 2 sidorna. Då tyckte de att jag kunde köpa tidningen.
Vem tyckte det? Var det
någon? Ja, de på ICA.
Yeah.
Tyckte att jag kunde istället för köpa den. Men då var jag så här, jag investerar hellre 57 kronor nu i 12 år för att kunna få ut 57 kronor liksom, sen varje år. Bra, så att, och här finns det mycket liksom forskning också som är så här, att singla hellre slant än att lyssna på en experts utlåtande, för att experter har i genomsnitt 48% rätt enligt flera studier, eller minst 2 i alla fall där man har tittat på det, så att du har större sannolikhet att singla slant. Bra, och sen vill jag återigen liksom bara... 2022 var ett ganska kast år. Vi kommer göra en uppföljning på RIK 2022. Men jag tror att 2022 var på vissa sätt ett unikt år. Att det var första gången vi hade liksom nedgång i både räntor och aktier på den nivån. Alltså med dubbelsiffriga nedgångar. Och att investera, det innebär att vi kommer förlora pengar från tid till annan. Det innebär att vi kommer ångra oss. Att vi investerade för tidigt, för sent, för lite, för mycket, i fel grej, i fel valuta. Alltså, så här,
det ingår,
det som jag brukar säga till dig ibland. Så här, går man på Liseberg så betalar man liksom pengar inträde. Vill man tjäna pengar på legobitarna på aktier så behöver man betala inträde. Och inträdet är att du betalar med din emotion, med din känsla och du betalar med risken att det från tid till annan går ner.
Mm.
Och det är inget nytt. Den sista grafen som vi har här, det är så här amerikanska börsen mellan 1950 och 2013. Och där är varenda kris som har varit de senaste då 60 åren. Och vad vi ser att trots att vi har haft liksom Vietnamkrig och Koreakrig och Kubakris och finanskris och Rysslands kollaps och liksom så här, så går börsen upp.
Yeah.
För att börsen är aktier som vi kom tillbaka till från början. Vad är aktier? Aktier är ett sätt att dela risk. Dela risk på vad? Jo, för att någon vill göra någonting de förmodligen kommer tjäna pengar på. Och tar man tillräckligt många bett på tillräckligt många människor som vill göra något bra och tjäna pengar på, då fångar man liksom den mänskliga drivkraften, man fångar den mänskliga tillväxten. Och så länge vi människor har det här drivet, så länge vi har den här önskan om att göra det bättre för våra barn än för oss själva eller ha en bättre morgondag än vad vi har idag, så kommer det gå bra. Liksom, det tror jag på, men det enda som är så här, vi vet inte på kort sikt hur det kommer gå, så att förlora i perioder ingår i spelet, så att jag liksom vill inte mana till någon så här, ge någon investera på detta sättet, du alltid kommer gå plus, nej, så är det inte. Snyggt, jag tänkte bara att vi rundar av här, gör en kort reklampitch som vi har gjort nu de senaste avsnitten. Vi kommer i slutet av januari, början av februari, drar igång Rika Tillsammans-programmet där vi kommer prata mer och göra detta mer konkret tillsammans. Titta på så här, okay, vad är det för legofigur jag vill bygga? Vilka är legobitarna i mitt liv? Hur många legobitar behöver jag? Vilken typ behöver jag dem av? Vad är det som är viktigt? Vilka figurer är det som jag saknar i min uppställning?
Ja, man behöver ju inte veta allt detta innan. Men...
Nej, det, alltså poängen är alltså, att man ska ta fram...
Man ska veta det när man då går det här 12-månadersprogrammet.
Ja, man kommer att lista ut. Vi kommer att göra övningar. Så att det handlar om att skapa en livsplan då helt enkelt. Lyssnar man på detta, inte i januari eller februari, utan man lyssnar på detta mitt i sommaren, så kolla, länken kommer då förmodligen gå till en intresselista, så ser vi om det blir något program 2024.
Yeah.
Men då kan man göra en intresseanmälan. Det beror som sagt på hur många som är intresserade och om de som gick det 2023 tyckte det var bra. Men där finns liksom mer info, men som sagt, det kommer inte vara liksom fokus på bättre investeringar, för att legobitarna pratar vi om i detta avsnittet, utan det kommer vara så här, hur anpassar jag detta till mitt liv? Helt enkelt. Priset är som ett gymkort, 549 kronor i månaden, och man kan gå med sin partner. Om man bor med sin partner och har ett ekonomiskt hushåll så betalar man inget extra, så det går två för en. Och mycket mer villkor, allt finns på hemsidan, så ja, det kan man kolla där.
Men när det sista egentligen anmälningsdag, kan man säga?
Ja, det är tills innan vi kör igång. Vi har inte bestämt det. Nej. Men jag tänker slutet av januari, början av februari. Okay. Och sen får man liksom se, vi ser helt enkelt. Grymt, jag tänker att vi håller där. Stort lycka till med ditt sparande och hoppas att du tyckte att detta avsnittet var värdefullt. Har du frågor som dyker upp till följd av detta, kommentera gärna i forumet. Där kommer garanterat bli kommentarer så här, ja, du kan välja denna fonden istället, eller det kan vara, här är en variation ni inte har tänkt på. Följ gärna diskussionen om räntefonder, för att det är så här, to be continued. Och så tänker jag att vi ses nästa vecka som vanligt. Ja. Tack så mycket.
Hej.